Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Du lyssnar på ett nytt avsnitt av podden Sinnessjukt med mig, Christian Dahlström, och det du ska få nu är förstås den tredje och näst sista delen av intervjun med din nya favorit centralbyråkrat Kerstin Evelius. Det här är också den sista gratisdelen, så om du vill fortsätta resan i min gamla Qashqai och stanna kvar i det idylliska torpet med svalorna som ljudkuliss så får du bli patron om du inte redan är det. I den här delen du ska få höra nu så pratar vi ännu mer om hur man kan utöka tillgången till psykoterapi, vilket jag personligen tror är en av de viktigaste strategiska frågorna för psykiatrin i Sverige idag. På samma tema pratar vi också om apppsykologer som ju är lite kontroversiellt inom psykiatrin. Men det visar sig att Kerstin, likt jag själv, är rätt positivt inställd trots allt, även om vi båda ser paralleller till läkarapparna som ju har fått en hel del välförtjänt kritik. Oavsett vad, en väldigt intressant fråga att få diskutera med en briljant individ som Kerstin. Vi pratar även om bristen på psykiatrispecialister och om freudianerna som infiltrerat vården i Göteborg, vilket Vetenskap och folkbildning avslöjade i ett gräv av Charlotta Sjöstedt nyligen. Charlotta har jag ju även intervjuat i podden för ett par månader sedan, så gå gärna tillbaka och lyssna på den superintressanta intervjun i avsnitt 169 och framåt. Och på tal om freudianer berättar Kerstin även här om sin egen psykodynamiska utbildning från Stockholms universitet från början av 90-talet. Okej, nog av min visserligen sensuella och äggande röst, men nu har det blivit dags att återvända till torpet. Från den 23 juni i år, Kerstin Evelius, varsågoda. Vad är då, alltså för du säger att ja, men i normalen kanske man inte kan ha det, så här, men även alltså när man sett sådana undersökningar, så även i Stockholm så är det ju, jag minns inte exakt, men en relativt hög andel av vårdcentraler som inte har en psykolog liksom, ens tillgänglig. Liksom. Mm. Jag bara på något sätt återkommer till att det borde vara ett obligatoriskt liksom, uppdrag om man ska driva primärvård, att man ska ha någon form av psykisk ohälsa. Mm. Och sen kanske det får se ut på ett annat sätt i Nordmaling än det gör i Stockholm. Men, men nu känns det bara som att det liksom, typ som i Gustavsbergs vårdcentral där jag har gått, så råkar det bara finnas en chef där som bestämmer, som tycker att det här är viktigt. Mm. Och jag tycker inte riktigt att det är en så hållbar modell. På något sätt. Förstår jag vad jag menar?
Nej, jag håller helt med. Gustavsberg är ju så himla speciella, dels därför att de har en chef som bestämmer, som tycker det är viktigt, som du säger. Hon är ju helt fantastisk, och så himla, alltså bara siffror och evidens hela tiden. Hon är oerhört duktig. Men deras fördel är att det är en sån himla stor vårdcentral. Det är en av Sveriges största vårdcentraler. Så att, och det fanns ju, vid någon tidpunkt så fanns det ju, när den här kvartersdoktorn, kommer du ihåg, det var ett program som hette Kvartersdoktorn eller något sånt där. Min mamma älskade det, för att han gick ut och tog ett glas vin med någon tant, och det var så mysigt och sådär. Och då blev det där en politisk övertygelse hos vissa om att det ska vara smått och mysigt. Och är det så där smått och mysigt och du måste ha en doktor, för det måste du ha, så kanske det blir svårt att få plats med psykolog. Och att bära en psykolog när det är så där smått. Så jag tror i så fall att, men det här är ju en organisationsfråga, det är ingenting man lagstiftar om, men jag tror att vi måste tänka tillgänglighet, men också att vi måste ha en viss volym i det vi håller på med. Och där tror jag också att, där tror jag att vi har en jättestor utmaning framför oss. Att det kanske är så att du kommer kanske inte som i det här psykosociala teamet att vara anställd på vårdcentralen ja, men nu tar vi stackars Nordmaling igen. Då de kanske har världens bästa, det har de säkert. Men jag bara förutsätter att det kanske är litet där då. Men du kanske inte har hela din arbetstida, för du kan inte bära så mycket. Utan Nej. Du kanske jobbar på 3, 4 eller 5 olika vårdcentraler. Mm. Men utgår ifrån en central enhet där du har kollegor. För det är det som också blir så svårt med de här små vårdcentralerna. Att du blir ensam psykolog på en vårdcentral. Det är rätt svårt att bli professionellt stark i det liksom.
Mm.
Så att jag tror att vården måste bli mer flexibel. Och det är nog inte alla som tycker det är så himla kul, men jag tror att vi måste bli det. Sen tror jag också, och jag menar nu, jag tänker inte liksom falla in i någon digitaliseringskör där digitalisering är svaret på allting, men nog har det hänt någonting under pandemin, alltså, som kanske kan öka. Så folk vill inte ha, det är många som inte vill ha sin behandling via internet, eller har varit så förut i alla fall. Men att det kanske ändrar sig, för att då blir det ett enklare sätt också om man bor väldigt illa till. Liksom.
Det är en av mina nästa frågor, för det är ju ett liksom, nytt fenomen de senaste åren med sådana här app-psykologer som är lite kontroversiellt i psykiatrin. Många menar ju att de utarmar vården på resurser genom att ta lätta patienter och lämna de svåra och kostsamma fallen till psykiatrin. Det krävs ju ingen remiss exempelvis, och vissa av de här bolagen gör ju också reklam för att man kan söka för banala saker som tenta, ångest och sådär, vilket inte är förenligt med hälso- och sjukvårdslagen. Det är en helt korrekt invändning tycker jag. Mm. Samtidigt så är ju den här ersättningen för de här bolagen, den är väldigt låg. 2019 så sänktes den, alltså ersättningen för digital kontakt med psykolog, till 425 kronor per tillfälle. Så jag tänker att om man lyckas lösa någon slags triagering, eller vad man ska säga, så att de inte får ersättning för tenta ångest, utan att det kanske krävs en remiss från en husläkare eller någon slags kontroll, jag vet inte, stickprov i efterhand eller så här med viten eller vad det nu kan vara, som gör att de bara behandlar de som är tillräckligt sjuka. Kan inte sådana app-psykologer i så fall vara ett ganska kostnadseffektivt komplement för att föra ut psykoterapi till flera?
Jo, det är jag faktiskt helt övertygad om. Jag trodde du skulle ta den andra ansatsen faktiskt. Så jag tänkte att vi skulle debattera det. Men nej, jag är helt övertygad om det. Ett enkelt skäl, det är att veterinärer, de är ju helt finansierade av mig som kund. Liksom. De kör med app. Och då tänker jag att då är det någonting, då tjänar de på det, annars skulle de inte göra det. Så alltså är det kostnadseffektivt. Sen tror jag, så det som jag tror gör regionerna sura, det är att det är lite att lämna in kortet i baren då, för att vi har ingen kontroll över vilka som kommer dit, om det är tentaångest i första hand och sådär, det har man ingen kontroll över. Nu tror inte jag det, men det man inte tittar på, det är ju att när vi inte kan erbjuda psykologisk behandling, eller om det är någon som faktiskt inte klarar av sin tentaångest och mår så himla dåligt så att de liksom håller på att gå sönder, då har vi ingen behandling. Så att jag tänker att vi måste också börja titta på det här som en alternativkostnad för det vi inte kan erbjuda själva. Precis som du säger, alltså, finns det inte en enda psykolog att tillgå, eller att det är 5 års väntetid, ja, då är det väl självklart att man söker sig till någon sån där app-psykolog. Och då är det en alternativkostnad för att vi inte har erbjudit det själva.
Och jag menar, det finns väl ingenting som stoppar regioner och kommuner att gå samman och starta en egen sån nationell, liksom, som kan fylla hål där det krävs. Liksom, och, ja, men till exempel Nordmaling-exemplet, om det kanske är väldigt långa avstånd. Eller liksom, att göra exakt samma sak som de här bolagen gör, fast i offentlig regi då. Så.
Ja, eller att skapa ordentliga, riktiga avtal med dem. Säga att det här är ert uppdrag, alltså kanske. Och så får man liksom, då måste man ju också ange sin stegvisa vård. Alltså vad är det ni ska göra, vad är det vi ska göra, hur ser vårdkontakten ut? För det är ju ett annat problem som uppstår med de här då, att man riskerar att liksom hamna i en bubbla med den utanför den ordinarie vårdstrukturen. Och det är inte alls bra ifall det skulle hända någonting. Så, men jag menar, du kan ju lika gärna avtala oss och fråga, vad skulle det kosta om vi gjorde det här själva? Vad skulle det kosta om vi avtalar med ett bra avtal med en sån här leverantör? Det kanske, alltså för det, som sagt, vi måste se det som en alternativkostnad för något vi inte gör. Jag tror inte att det är så att man, för det finns liksom någon slags nidbild av att man ringer dit om man är lite ledsen för att hunden har dött. Det tror inte jag folk gör faktiskt. Nej. Jag tror det är en ganska liten del, och det är kanske då personer som inte har en aning om hur de ska hantera det där. Och de behöver kanske bara en gång, och så får de hjälp att hantera det. Det skulle vi kunna erbjuda också om de inte klarar av det själva på egen. Sen kan man ju diskutera, och det finns ju en fin gräns där med liksom prioriteringsordningen i vården och sådär. Men jag tänker att är det en gång och vi hjälper en person att reda i sina problem bättre till nästa gång, då är det en patient som inte kommer tillbaka.
Mm. Jag tänker att med bra avtal och sådär, det kanske inte riktigt funkar när det är liksom... Alltså nu får man ju söka vård vad man vill. Så om du har ett bra avtal i din region så spelar ju inte det så stor roll, eftersom folk kan ju söka från vilket... Det har de ju gjort med de här, att de etablerar sig i Sörmland där man inte har någon patientavgift och så får ens hemregion ändå notan. Så det kanske krävs någon slags lagändring där ändå.
Ja, jag vet inte om det där är lag. Men fast då får väl SKR gå in och göra en gemensam upphandling eller F2 eller något sånt. Alltså, jag tror att det går att lösa. Mm. Men det är klart att det är ännu bättre. Alltså, jag tror att de fyller en funktion. Jag har som sagt inga synpunkter på om det här sker i egen regi eller om det sker i någon annans regi. Jag har inga principiella ståndpunkter. Det vi vet alltså sådär, mer liksom, varför använder vi privata alternativ som utförare? Det är ju för att vi ökar graden av, alltså effektiviteten blir högre. Det kan vi åstadkomma själva, men då får vi jobba ganska mycket med det. Innovationsgraden är också större, och det här är en typiskt jättebra innovation ju. Problemet är att när man börjar skriva avtal sen, så sjunker ju innovationsgraden, för då börjar man skriva in detaljer i de här avtalen, så att det plötsligt ser ut som att det vi redan gör, och då blir det ingen innovation, och då är det inte heller någon större poäng med det. Och sen så är det då att man kan jämföra, det är den tredje. Men som sagt, jag tycker man kan tänka öppet kring det där. Om någon gör det bättre än jag, så får väl de göra det då, men till rätt pris och med rätt, att vi är ense om hur prioriteringarna ska se ut.
Mm. Jag tänker liksom 425 kronor per tillfälle, det är så lite pengar, så att även om det blir stora volymer så tänker jag att det blir en ganska liten del av sjukvårdskakan. Alltså även om det skulle göra ganska liten effekt, så kanske det är värt det ändå liksom. Och nu tror jag att det kanske till och med gör rätt bra effekt. Men så blir jag i och för sig också jävligt irriterad när jag ser de här dumma jävla reklamerna. Alltså det är ju provocerande. Och jag kan verkligen sympatisera med de här husläkarna på Twitter som lägger ut bilder på det där och säger, vad fan är det frågan om, när de själva liksom, deras egen budget på vårdcentralen någonstans inte håller ihop. Och
precis, men där tror jag också att när det gäller psykologer, så tror jag faktiskt inte att problemet är så jättestort. Däremot så kanske det är det vad det gäller allmänläkeriet då, att man där kanske söker för någon liten...
Just.
Men vad är det, så här, solsved eller vad var det?
Insektsbett.
Exakt. Och det där är ju ännu mer provocerande förstås, tänker jag.
Ja.
Samtidigt så kan det ju vara liksom, ja, men det är ju personer som inte ens kommer in på våra vårdcentraler. Det kanske är någon som faktiskt behöver hjälp med att göra så här nästa gång. Jag vet inte, jag kan det för lite. Men jag tycker den här principiella avogheten handlar nog mindre liksom om... Det handlar om att man inte ser vad det är man inte gör själv, tror jag. Och det utmanar den egna självbilden. Vad är det vi ska göra då? Mm. Om folk håller på och ringer psykologer hela dagarna, då kanske det är någonting vi gör fel.
Mm. Oavsett hur man vill förstärka psykiatrin, så tänker jag att tillgången till vår personal ändå liksom måste öka. Nu verkar det som att du tänker att det finns ändå till exempel psykologer som man kan använda på ett bättre sätt och sådär. Men i den här utredningen så skriver jag att tillgången på specialister i allmänmedicin och psykiatri bedöms minska fram till år 2025, liksom sjuksköterskor med specialisering i psykiatri, slutcitat. Och det låter ju oroväckande, tycker jag, om man nu som jag tänker att man vill ha en satsning på psykiatri.
Mm, precis, men då måste också bli bättre och attraktiva arbetsgivare. Jag vet, förut när jag ganska länge sedan så pratade med alla yrkesföreningar och sådär, då vet jag att specialistsjuksköterskan sa att det fanns en risk när man utbildar sig till specialist i psykiatri, att man kom tillbaka till samma psykiatriavdelning och delade samma piller till samma personer för något mer lön. Jag tänker att om vi har, alltså det måste ju vara attraktivt att specialisera sig i psykiatri. Vi måste bli attraktiva arbetsgivare. Jag skrev det till någon på Twitter som hade blivit sjuksköterska häromdagen, att jag hoppades att de skulle specialisera sig i psykiatri. Därför att jag tror att vi är inne i en stor omställningsprocess nu. För alla ser att det händer någonting här, och alla försöker lösa det. Och där tror jag till exempel att psykiatrisjuksköterskor kommer att bli jätteviktiga. För att de har ett omsorgsperspektiv, ett omvårdnadsperspektiv som vi som jag såg jättemycket faktiskt i tvångsåtgärdsutredningen, att vi saknar omvårdnadsperspektivet. Alltså vi är jätteduktiga på läkemedel och sådär, men vi saknar helhetsperspektivet och omvårdnadsperspektivet. Och samma sak med psykologer. Alltså vi skulle ju, Psykologförbundet har ju tittat på specialistpsykologer eller psykologiskt ledningsansvar. Det föreslog också i den här tvångsåtgärdsutredningen att vi behöver, alltså vi har ju medicinskt ledningsansvar och chefsläkare, men vi har inte motsvarande när det gäller psykologisk behandling, och det skulle vi behöva, därför att det är en profession i sig själv, så att säga. Så att vi, men vi måste bli mer attraktiva som arbetsgivare för, vem vill bli, alltså som sagt, man vill inte utbilda sig i hur länge det nu är med specialistutbildningen för att komma tillbaka och göra exakt samma sak.
Nej.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ett annat problem är att psykiatrin inte alltid följer de regionala och nationella riktlinjerna för vilka metoder som ska användas, som ju baseras då på vilka som har bäst vetenskapligt stöd. Bara nu väldigt nyligen så avslöjade ju Charlotta Sjöstedt och Vetenskap och folkbildning att psykiatrin i Göteborg lägger massvis med pengar på gammelfreudianska metoder, trots att det finns väldigt, väldigt tydliga riktlinjer för vilka evidensbaserade metoder som ska användas. I Göteborg finns det enligt Sjöstedts avslöjande ett nätverk kring psykoanalytiken Per Magnus Johansson som har väldigt stort inflytande i vården där. Johansson själv får bland annat 1540 kronor i timmen för att handleda psykoterapeuter, plus att han handleder chefer i psykiatrin i Göteborg, vilket det hade inte ens upphandlats samtidigt som han själv då saknar utbildning för chefsutbildning och sådär. Vad tänker du om det här och vad kan man göra för att rätta till det?
Jag är ju psykodynamiskt utbildad.
Mm.
På Stockholms universitet början på 90-talet. Och det som är lite lustigt med det där, det är att jag tycker att det där är lite, det finns någonting lite religiöst i det där. Och jag vet att det var ju väldigt psykodynamiskt då när jag gick. Och jag vet att jag fick ju liksom det här helt explicit lära mig att KBT var mycket mer för hundar än för människor. Alltså jättekonstigt. Så på något sätt, det finns någonting i det där som liksom är mer än bara att man förhåller sig till vetenskap. Jag vet också att, det är också en sån här helt galen sak, att vi fick lära oss då att vi behövde inte hålla på att utvärdera vårt arbete med så här RCT-studier och sånt där. För det var för läkare och det var ett helt annat synsätt och vi jobbar på ett helt annat sätt och deras sätt är omänskligt. Alltså väldigt mycket värden och värderingar i en universitetsutbildning som
ideologi liksom.
Ja, exakt, det är ideologiskt. Sen tror jag, det måste jag säga, att jag tror att det finns en plats för ett psykodynamiskt tänkande, alltså det finns lite av så här processtänkande och sådär, men inte psykoanalys. Alltså det tänker jag. Psykoanalys, jag gick ju psykodynamisk terapi då, såklart, på min utbildning då. Men jag tänker att både det och psykoanalys, det är mycket mer att bli allmänbildad om sig själv. Och det tycker jag, det finns en plats för det, men det ska man betala själv i så fall. Men att föra in det i sjukvård, jag tror att det finns en plats för ett psykodynamiskt tänkande ibland i termer av bemötande och så. Men jag vet inte, men jag tror att det finns en liten plats. Men, vi måste jobba i enlighet med bästa tillgängliga kunskap.
Och där finns ju ändå en rörelse inom det där, alltså, som går mer emot att, och liksom att de att även KBT liksom, människor inspireras av psykodynamiska, och liksom att man tar olika tankemodeller och så utvärderar man de vetenskapliga, och det, liksom, men jag tycker väl ändå att det kanske är jag vet ju inte, men det känns som att det är en rätt liten del, och det är definitivt inte Per Magnus Johanssons gäng nere i Göteborg som styr den liksom inriktningen, utan jag tror att det finns fortfarande väldigt många kvar som bara på ytan kan tänka sig och alltså läpparnas bekännelse, men som i själva verket är precis så där ideologiska som du säger, att men det här, de godtar inte den vetenskapssynen och sånt. Det är jävligt provocerande.
Det är det. Men tänk dig då att jag fick den utbildningen. Nu fick jag den visserligen gratis då. Men jag var lite sugen på... Ett tag hade jag någon liksom revolutionär period när jag tänkte att jag skulle testa och stämma universitetet på en spänn. För det var ju mycket psykologlinjen som inte hade att göra med det där liksom ideologiska. Då, och det var ju jättebra utbildning. Mm. Men just där det kom till... Det fanns en övre ideologi där. Och jag kommer ihåg att Lars-Göran Öst heter han. Han fick ju professuren, eller rektor eller vad det var för någonting, under den tiden jag gick. Och det var ju så här, alltså eleverna eller studenterna var ju upprorstillstånd. Därför att det var liksom som att man kunde inte tänka som han, för det var liksom omänskligt. Och då är det inte vetenskap.
Han var ju med KBT-inriktad.
Ja, han är KBT, precis. En legend.
Hård mot psykodynamisk. Mm.
Precis, och sökte den tjänsten. Jag älskar och fick överklaga för att få den, har jag för mig. Men alltså, då blev det som en rörelse och det skulle liksom demonstreras. Och det bara, jag säger inte att det är en sekt, men det är sektvibbar på det. Och det ska vi inte ha på universitetet, och vi ska inte ha det i hälso- och sjukvården.
Nej, men håll med om att det är tröstlöst att man inte följer med riktlinjer, för det spelar ingen roll hur tydliga de gör dem, liksom, och de är väldigt tydliga. Mm.
Men där kommer vi ju in på, vad är statens uppdrag då? För när de här riktlinjerna kom, det var 2013 tror jag, eller 12 möjligen, då gjorde Socialstyrelsen en uppföljning på följsamheten till dem, 2013 tror jag att det var. Och så kom de med rapporten och sa att allt är skit, och så det här ska vi följa upp. I framtiden, står det i förordet, tror jag. Då kom nästa uppföljning kom 6 år senare, eller 5 år senare, det vill säga 2018 eller 2019. Alltså, vi måste ju följa upp nästan på månadsbasis, tänker jag, om vi ska ha... Alltså, vi måste ha någonting där vi ser i systemen, vad är det folk får? Och det där tittar vi mycket på regional nivå nu också. Men då är det också så här, det är inte så himla... Alltså, de här journalsystemen stödjer inte... processen, så att det blir liksom stökigt. Så att vi vet inte exakt ens på regional nivå, fast folk får lägga fruktansvärt mycket tid på administration för att få in i systemen. Så att, alltså, det är där någonstans. Vi måste ha journalsystem som följer processen, och där skulle ju staten kunna göra jättestora insatser. Då skulle vi kunna se, precis som vi ser läkemedelsförskrivning, det ser vi ju på månadsbasis. Vi skulle kunna se detta på månadsbasis och säga att jaha, här blir det psykodynamisk terapi för alltihop, för hela slanten i Göteborg då, om det är så. Och kunna liksom återkoppla det till dem. Men nu gör vi en återkoppling var 5:e år. Liksom det hjälper inte. Nej. Det blir inget tryck.
Jag kommer att tänka på Christian Ryck, om vi ska nämna honom återigen här, så sa han att, ja, men hur fördelas resurserna i psykiatrin? Han bara, men det är inte direkt big data som avgör hur... Och jag menar, jag liksom när jag jobbar med copy, så jobbar jag mycket med så här... digital byrå som gör väldigt så här, appar till alla möjliga high-tech-företag och sådär. Och där är det liksom, där är det så här, de har design-sprintar på en vecka där de träffar liksom slutkunder flera gånger om dagen och gör om exakt efter dem, som en så här feedback-loop som är liksom så här.
Precis.
Här är psykiatrin, det är så här, det är som du säger, det är liksom, det bara försvinner ut i ett stort ingenting på något sätt. Mm.
Och det där gäller nog hela hälso- och sjukvården, skulle jag säga. Jag tror inte det är mycket av hälso- och sjukvården som är datadrivet, det tror jag faktiskt inte.
En annan sak som du verkar brinna för, som du skriver om i utredningen, det är att man bör satsa på forskning om psykisk ohälsa. 10 miljoner extra om året för, som du skriver, för att få en hållbar kunskapsutveckling inom området som är långsiktigt och relevant för en svensk kontext. Kan du utveckla lite hur du menar?
Jag brinner absolut inte för forskning. För jag tycker att, alltså, så här, ibland så har jag liksom i vissa sammanhang så brukar jag säga att vi behöver mindre kompetens, mindre pengar och mindre forskning. Det stämmer inte, men det blir alltid, alltså det är alltid svaret på allting, är alltid att vi behöver mer resurser, mer kompetens, mer forskning.
Men det här var ditt förslag nu.
Jag vet. Det jag vill med det där förslaget, 10 miljoner per år är ganska lite.
Ja, för det var min nästa fråga.
Ja, precis. För det handlar egentligen, den forskningssatsningen... när jag säger att jag vill ha mindre forskning så är det inte riktigt så, men jag tycker att forskningen är felriktad idag. Det finns problem med hur man riktar forskningen. Så att det de där 10 miljonerna ska vara till för, det är att knyta ihop i forskarprogram. För att som det är nu så har vi liksom en typ av klinisk, eller en typ av forskning på, som handlar om alkoholiserade möss och gener. Och sen så har vi liksom, men sen har vi forskning inom psykologin, vi har forskning inom pedagogiken, alltså det här skulle vi, och inom funktions... nedsättningsforskning, alltså så här, vi måste knyta ihop det här för att det, återigen systemet, vi måste knyta ihop det där så att de möter varandra så att vi får utväxling på den forskning som sker. Därför att så som det ser ut idag så är det ju väldigt mycket så att all forskning ska vara så himla innovativ, alltså det är som att vi ska uppfinna liksom strålkniven inom den här forskningen också. Medan det som är problemet, det som gör att vi har 465 kunskapsluckor på SBU när det gäller de här områdena, det är ju för att det blir bara primärforskning hela tiden. Vi får aldrig studier som förstärker de här resultaten. Vi får inte tillräckligt stora studier för att se om det här verkligen har funktioner, eller om det funkar eller inte. Och det är det som gör kunskapsluckorna. Förmodligen så är det mycket av den här forskningen som är oerhört värdefull. Men om vi bara sitter och ska göra nya innovationer hela tiden och får pengar för det, då kommer vi kan dutta ihjäl oss. Vi får inget system av det.
Någon slags implementeringsforskning eller vad ska
man säga? Alltså strategier för implementering. Alltså, det är det jag menar egentligen med mindre forskning. Alltså till exempel det här med, vad kan vi behöva? Till exempel så här, vi har ju, alltså i IAP så har man en förbättring på 50% blir återhämtade, tror jag. Alltså det recovery är det de använder. Och då tänker jag så här, varför 50, varför inte 60? Vad är det vi gör fel? Det borde vi forska på. Och då borde liksom stora, duktiga forskarlag forska på det om och om igen. Tills vi ser hur ska vi göra för att komma upp i 60? Är det någonting som händer före eller någonting som händer efter? Det är sånt där tråkforskning, tror jag. Jag tror inte det är... Alltså det är absolut ingenting som du... Ja, just det kanske. Men mycket av det vi skulle behöva forska på i Sverige, det är ju liksom... Det är ju forskning som berör Sverige och de system vi har. Vad är det som är... PAI-systemen, det får du inga internationella omnämnanden av.
Nej.
Och det är det som driver forskningen idag. Eller såklart att det är det. Men där blir det ett problem. Så vi kan liksom få hur mycket forskning som helst om man alkoholiserade möss. Vilket ju var en av de där roligare forskningsprojekten som de fick pengar för, vet jag, från Vetenskapsrådet. Säkert jättebra grundforskning, men jag vet inte exakt hur vi ska använda det. Jag vill ha användbar forskning, och det tror jag man skulle kunna få om man knöt ihop och liksom sa att det här är de problem vi har. Hur löser vi dem? Och kanske lite mindre innovation ibland. Alltså det finns säkert plats för det också, men allt kan inte vara innovation. Nej. Ibland behöver vi faktiskt bara konsolidera den kunskap vi har så att den blir användbar. Ännu mer på socialtjänstens område, ska jag säga. Där har vi i stort sett nästan ingen forskning alls som är tillräckligt solid för att kunna anses ha någon slags vetenskaplig grund.
Mm. Jag tror att det finns forskare som jag kan tänka sig göra det också. Det är många doktorander där som bara vill ha en forskningsprojekt nästan vad som helst. Och finns det bara pengar så finns det säkert duktiga forskare som är...
Och då kanske vi ska prioritera det då, istället för innovation, nytänkande. Alltså det står överallt i varje forskningsutlysning.
Mm. Ett annat ämne, det är ju internationellt samarbete som du också skriver om. Du skriver att högre utvecklingstakt ska uppnås genom ett aktivt internationellt samarbete för kunskapsspridning och innovation mellan statliga, regionala och lokala aktörer, liksom civilsamhället i Sverige och deras relevanta motsvarigheter i andra länder. Varför är det viktigt det här, tycker du? Och hur tycker du att det blir tydligt att vi är för dåliga på internationellt samarbete?
Det är precis på samma sätt som vi precis har börjat arbeta mellan regioner med kunskapsutbyte på senare år sedan SKR kom till, i alla fall på mitt område, för det här är ju Ing-Marie Wieselgren, det har gjort ett jättebra jobb, så behöver vi jobba internationellt förstås och titta. Nu har vi pratat om IAPT här, vi har pratat om Nya Zeeland. Jag tror också en mer intressant tanke egentligen, för det är klart att de är duktiga på det här, och de är inte duktiga på allt, och vi har olika system och sådär, men det finns goda exempel. Det finns exempel från USA, och då är det inte hela USA förstås, det var Kentucky som det här var, tror jag. Där berättade en kvinna som jag träffade att där har man slutat, försäkringsbolagen, det är försäkringsbolagen som betalar vården, De betalar inte för psykiatrisk inneliggande vård för barn om det inte finns ett program. Alltså ett färdigt program för vad man ska erbjudas där. Så det de sa är att de betalar inte för förvaring. Det är så här superbra. Så tänker jag, det borde väl vara, alltså när vi skriver in en unge på barn- och ungdomspsykiatrins slutna vård, vad är det vi ska erbjuda? När ska vi utvärdera det? Alltså att systematisera. Mm. Så det finns alltid goda exempel. Men en roligare tanke är, som liksom vi pratar om ibland, att jag tror att vi också har att lära av utvecklingsländer ibland. Därför att vi har liksom, för det första är vi väldigt sjukhustunga, det är vi, har vi alltid varit i Sverige. Och sen så är vi väldigt, alltså traditionellt väldigt förtjust i att människor kommer till våra fina sjukhus när de är sjuka. Medan jag pratade med en indisk psykiater, och det finns inte mycket psykiatriker i Indien, det kan man konstatera. Så det vad de gör är att de till exempel besöker, de har ett helt annat arbetssätt där de, eftersom att man vet att det är hög samsjuklighet mellan hjärtsjukdom och depression, så screenar man hjärtpatienter en dag i veckan för att se om det är så att de har en depression, en klinisk depression. Så att jag tror att vi skulle också ha att lära lite grann om utvecklingsländer för att få ett annat tänk där, liksom, där vi kan bli mer effektiva. Så att jag tror att liksom vi behöver ett internationellt utbyte och utblick för att hitta goda exempel. Sen kan vi aldrig följa ett annat system, därför att det gör vi ju liksom felet ibland, som det här med. Vi har ju försökt få in supported employment i Sverige sen jag började med det här, tror jag. Alltså det måste ha kommit.
Vad är det för
något? Ja, det är ett sätt att, alltså, vi har ju en slags, när det gäller personer med svår eller med psykisk funktionsnedsättning, så ska man ju först börja på en dagverksamhet, sen ska man gå vidare till en arbetsgivare. Alltså vi har någon slags trapptänkande. Medan supported employment handlar om att, jaha, så här sitter du och har varit sjuk i 20 år, men vad vill du jobba med? Ja, jag vill bli bibliotekarie. Och då i USA så är det så att då erbjuds, då jobbar man in dig på ett ställe där du får jobba som bibliotekarie med minimum wage då. Så att du får minimilön, men du får ett jobb. Och så får du då, det som är supporten är att du har någon som hjälper dig att komma in på arbetsplatsen, hjälper dig med arbetsuppgifterna och i värsta fall kan hoppa in om du blir sjuk eller inte dyker upp. Eller så att arbetsgivaren får jobbet gjort, men...
Det finns väl lite sådana där med arbetsförmedlingen nu i och för sig. De är väl lite mer lagda nu, eller?
Det kanske mer, de vet. Jag vet inte. Vem vet?
Men det är mer så här, stöd, alltså man får, då de betalar 70% av lönen eller något sånt där på vissa yrken. Eller så här.
Det heter SIUS-konsulent och okay. Då har man liksom ändrat lite. Därför att vi kan inte använda den där modellen i Sverige av det enkla skälet att vi har inte minimilöner. Så om du då liksom går in på marknadsmässig lön så det är väldigt svårt att vilja ta in någon som du inte vet vad den har för kapacitet till marknadsmässig lön. Så att vi har jobbat i tusentals år med att försöka få in supporter i planen, för det är självklart väldigt bra. Men det går inte att göra det som de gör i USA, för att vi har helt andra förutsättningar här. Så att det går liksom inte att ta system bara rakt av, men däremot så finns det goda exempel när man tittar ut.
Men det finns, du nämner ju ändå en del olika sådana nätverk som redan finns i, nu minns jag inte exakt vad det var, men liksom Australien, Kanada, Sverige, England som har någon slags, om det är statsrådsnätverk eller något i den stilen.
Nej, det är ett nätverk för ledare faktiskt. Okay. För det finns nämligen sådana nätverk för forskare ofta.
Okay.
Forskare är jättevana med det där. Men även då, det de satsar på det är att samla ledare för att dela goda exempel, och framförallt egentligen det som är intressantast med det här nätverket är att dela dåliga erfarenheter. Mm. För det är ju det man lär sig av.
Så det finns ändå lite sådana embryon som man kan bygga vidare på. Du, vad har hänt sedan du lämnade den här utredningen? Har man genomfört några av dina föreslagna förändringar?
Ja, det har man. Och då, så här är det när man lämnar, nu ska jag vara lite taskig, men när man lämnar betänkanden. Jag lämnade ju först på tvångsåtgärder mot barn. Och då hade vi kanske, säg 14-18 förslag, kommer inte ihåg, 20-tal förslag. Då finns det alltid en risk att man börjar plocka ur vissa russinförslag. Och så genomför man 4 förslag, som i det fallet, där man införde lite olika saker. Men det viktigaste, tillsynen, det tog man inte med. Och då var det helt poänglöst. Då hade man lika kunnat skita i att genomföra några förslag i ärlighetens namn. För det gör ingen skillnad, det ser vi ju på utfallet. Så att då valde jag faktiskt, istället för att skriva då 250 förslag som vi gjorde i psykiatrisamordningen, alltså med Anders Milton, där var det ju 130 förslag, tror jag, någonting sånt där. De gäller fortfarande, det är bara att genomföra, de var väldigt specifika. Så att i princip så den utredningen redan gjorde, jag behöver inte göra den en gång till. Jag behöver inte heller gå fram med 130 förslag var man plockar upp 4 och så blir det, alltså det blir som oerhört meningslöst och snuttifierat. Så att vi tog istället systemansatsen, att vi måste förändra i systemen. Och nu har ju de här, det är ju 23 myndigheter nu som har fått ett uppdrag att göra det här. Sen är det ju liksom inte brutusfart på det, men jag tycker att det är rätt ansats. Jag tycker att faktiskt, måste säga, jag har inte haft henne som statsråd, jag jobbar inte mot henne som statsråd, men jag tycker Lena Hallengren verkar ha fattat det här med att liksom ta de stora grepp snarare än att sitta och dutta med små saker faktiskt, som det ser ut nu i alla fall. Sen blir det en valrörelse, så då kanske det ser annorlunda ut. Men de stora systemgreppen, där har det ju hänt saker. Och det, dessutom, det hade ju, ja, jag ska säga att nu har ju IVO fått i uppdrag att göra, att förstärka tillsynen i psykiatrin, tror jag, i hela slutenvården i psykiatrin. Så att det är också bra.
Så det har hänt lite grann i alla fall.
Ja,
det
har hänt.
Ja, där var vi i mål med denna den tredje delen av intervjun med Kerstin Evelius. Vi finns på Twitter båda två om ni vill diskutera med oss. Annars kommer nästa avsnitt om 2 veckor eller något i den stilen. Endast på Patreon då, och där svarar Kerstin på frågan om psykiatrin har blivit bättre eller sämre. Vi pratar om konflikten mellan psykodynamiker och andra på 80- och 90-talet. Om transparens i psykiatrin. Vi har 2 expertfrågor och alla era många och urintressanta lyssnarfrågor. Missa inte det nu. Ta hand om er. Puss och kram. Hej då.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.